Hej hej allihop.
Hej allihopa, så kul att vara tillbaka.
Det är det.
Det var så himla länge sedan. Det var väl i julas va, som vi hade ett lilla julavsnitt.
Ja, och så har vi haft en lång paus nu.
Ja, det har vi haft.
Och laddat upp.
Ja, det kan man säga.
Nya vattenpoddsavsnitt.
Precis. Idag sitter vi och taggar inför vårt första avsnitt här i Folkets Park i Malmö. Njuter av solen.
Och det pålande vattnet som man hör ibland från fontanen.
Precis, nästan som ett vattenfall.
Ja.
Passar ju bra.
Ja. Ja.
Vi har ju ett litet tema kan man nästan säga nu som vi ska jobba med
ja,
i år.
Precis. Ja.
Vill du presentera det lite Elin kanske?
Ja, absolut. Vi har ju varit i kontakt med Sweden Water Research.
Precis.
Och vi har fått möjlighet att träffa forskningschef och några doktorander. Och intervjua dem om vad det är de håller på med inom vatten.
Precis. Och Sweden Water Research är ju ett forskningsbolag som finns här nere i Skåne. Det är en sammanslagning av forskningen i tre olika bolag.
Precis, det är NSVA.
Och VA Syd.
VA Syd, precis. Sydvatten
och Sydvatten, också. Precis. Så alla deras forskning är sammanslaget i detta som heter Sweden Water Research. Så det är ett ganska stort forskningsbolag här i södra Sverige. Och Sweden Water Research, vad har de egentligen för visioner, Elin? Vad är det deras mål liksom?
Ja, som jag förstår det så forskar de om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Och då har de väldigt mycket projekt igång som jag förstår det. Och liksom förstå de här utmaningarna och forska fram lösningar.
De jobbar i hela vattnets kretslopp, hela cykeln.
Ja, och de har ju tre forskningschefer. En Precis. På var organisation. Och en heter Kenneth M. Persson och sitter på Sydvatten. Och en heter Marinette
Hagman,
ja just
det. Hon sitter på NSVA. Och så finns det då Hans-Bertil Wittgren som sitter på VA Syd här i Malmö. Och vi var alldeles nyss och intervjuade honom för att han skulle berätta lite för oss om vad Sweden Water Research gör och vad som är de stora utmaningarna. Så vi ska snart klippa över till den intervjun, men vi tänkte bara nämna några saker som HB nämner. För det första så kanske vi ska säga att ibland är vi lite slarviga och säger SWR istället för Sweden Water Research, men det är alltså Sweden Water Research vi menar. Och sen ska jag också nämna att vi har lite en ny krabat som följer med oss på våra intervjuer här under året. Det är nämligen så att jag har fått ett litet barn som heter Elias och han är lite för liten för att stanna hemma med hunden än så länge. Så vi tar med honom på intervjuerna. Om man hör någonting som pruttar eller jollrar eller kräks eller slafsar eller så i bakgrunden så är det min lilla bebis Elias helt enkelt. Då ska vi se, var det några ord då som HB nämner som vi kanske ville förtydliga lite?
Ja just det, han pratar om råvatten.
Just det.
Och det är ju det vattnet som man tar från en vattentäkt kan man säga. Att det kan vara grundvatten, det kan vara vatten från en sjö, alltså ytvatten mer.
Det är det som blir dricksvatten.
Exakt, så det är det råa vattnet som man har innan man renar det och sen släpper ut det till konsumenterna där det blir dricksvatten.
Och sen pratar man också om dagvatten och det är det som kommer ner, som regnar och det som man får hantera in i städerna. Okej.
Precis.
Och så dricksvatten och avloppsvatten, men det tror jag de flesta har koll på. Yep.
Och sen pratar han lite om REVAC.
Yep.
Och vad är egentligen det för någonting?
Yep.
Det är ett certifieringssystem för avloppsslam.
Precis, så det är ett sätt att kvalitetssäkra slammet kan man väl säga.
Man kollar så det, vad som finns i det så att det är okej att sprida ut det på åkrar eller
Precis.
Vad man nu ska använda det till. Hygienisering sa han också i något tillfälle. Det kanske du har koll på.
Hygienisering, ja det är väl när man behandlar slammet så att man dödar alla bakterier.
Okej, okay. Typ värmer upp det i någon hög temperatur eller
ja,
något sånt.
Jag får klippa in något annat om jag
ja.
Kommer på det.
Ja.
Och så pratar han ju om näringsåterföring generellt då när han pratar om slam. Det handlar ju mycket om fosfor och kväve och det är ju det finns ju mycket näring i slammet som man kan använda till att gödsla med till exempel. Och fosforn håller vi ju på att få brist av i naturen på grund av att vi sköljer ut allting bara med avloppsvattnet.
Ja. Så det kan ju vara bra att återföra lite fosfor.
Ja.
Sen pratar han om skifall, och det hör ihop med dagvatten egentligen lite, och det är ju de här extremt stora intensiva regnen som kommer som kan orsaka problem och översvämningar i staden.
Precis. Och sen nämner han lite olika sätt att rena vatten också, nitrifikation och denitrifikation. Det är olika mikrobiella processer för att, som används på reningsverken för att rena vatten från kväve.
Mm, just det.
Men vi kommer ju liksom dyka ner i de här olika ämnena mer och mer, eftersom tanken är ju nu att vi för varje avsnitt vi har ska fokusera på ett forskningsområde som Sweden Water Research täcker.
Mm.
Så att ni kommer lära er allt om alla de här sakerna mycket mer efterhand.
Mm.
Men vi börjar med att snacka med HB och se vad han har att säga.
Ja.
Ja, okay. Då klipper vi till det. Hej då.
Hej hej.
Right. Okej. Okay.
Då kör vi.
Ja, det gör vi.
Hej HB.
Hej Maria. Och
Elin.
Hej Elin.
Titta på namnlappen.
Ja, fast det står, ja, det står ju Hans Bertil.
Det står Hans Bertil på min namnlapp. Det är fel, jag heter Elin.
Ja.
Man blir definierad av vem man ska
besöka. Man ska besöka, ja.
Ja, nu sitter vi här på VSYs kontor i Malmö och vi ska intervjua dig som är en av forskningscheferna på Sweden Water Research.
Stämmer.
Och då undrar jag lite direkt, hur kom du hit?
Jag kom hit för att jag faktiskt blev intresserad av VSY och Sweden Water Research för några år sedan när jag kände att jag ville flytta tillbaka till Skåne efter 33 års arbetsträning i Linköping och Norrköping.
Okay. Där var du också i samma bransch, eller?
Hela tiden, ja. Vatten. Mm. Sedan jag började doktorera på tema vatten i natur och samhälle på Linköpings universitet.
Mm.
Jag hade tänkt på det här jobbet innan tjänsten fanns, kan man säga. Så att det gick rätt så lätt att bestämma sig för att söka den. Och jag är ju då FoU-chef här på VR Syd.
Mm.
Och sedan så är vi tre bolag som har bildat Sweden Water Research 2014.
Mm.
Sydvatten, VR Syd och NSVA. Så vi är ju då en forskningschef från varje moderbolag.
Ja, det ser du uppbyggt. Och då är det Sydvatten, det är dricksvatten. Eller?
Sydvatten är dricksvatten, råvatten och dricksvatten.
Mm.
Och sedan är ju VA Syd har ju då både distribution av dricksvatten, hantering av dagvatten och avloppsvatten i ledningsnät, och sedan har vi ju då flera avloppsreningsverk också. Mm. Och det är ju på motsvarande sätt då som NSVA som är i nordvästra Skåne.
Så ni ihop täcker liksom in allt vad det gäller vatten, kan man säga?
Ja, det kan man säga.
Ja.
Det gör vi ju från råvattentäkten och dess uppströms område till utsläppen utav behandlat avloppsvatten.
Mm. Hur blev Sweden Water Research till? Är det något som är vanligt att man gör så här, att man slår ihop olika områden inom vattenforskning till en, eller är det eget påhitt?
Ja, det kan man ju säga. Det finns ju inget motsvarande i Sverige.
Nej.
Att flera olika, jag menar, vi är ju redan så att säga alla de här tre parterna, Sydvatten, VA Syd och NSVA, är ju är ju flera kommuner var och en.
Och har bedrivit egen forskning länge innan, eller?
Det är väl lite olika med de olika bolagen. VA Syd har ju en lång tradition av forskning.
Mm.
Redan när det var Malmö VA-verk.
Okay.
Så att vårt avloppsreningsverk Sjölunda har det ju bedrivits många forskningsprojekt på genom åren. NSV, jag tror jag att det är väl mer eller mindre när Marinette Hagman då började där som det blev fart på forskningen där. Sen har ju Kenneth Persson då på Sydvatten, han är ju knuten till Lunds universitet också, så, och han har ju varit forskningschef ett tag, så att de har ju haft forskning innan Sweden Water Research.
Vad är fördelarna med att slå ihop forskning för flera kommuner?
Vi är ju alla tre organisationerna är ju framförallt driftsorganisationer. Det är ju vi ska se till att det funkar 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Så att det är ju inte så att man kan liksom inte ha en gigantisk forskningsorganisation ens på rätt stora aktörer som VEA Syd, NSVA och Sydvatten, utan då blir det ju så att säga mer massa och kanske kritisk massa om man går ihop.
Vad är det ni forskar om då inom SVR? Vad är det ni fokuserar på?
Det är ju hela så att säga det urbana vattenkretsloppet. Och urban, det säger jag ju för att vi är ju bara ansvariga i våra verksamhetsområden, och de är ju ofta urbana, även om det naturligtvis finns en massa byar också som är påkopplade. Så det är ju från råvattenkvalitet, vad händer vid beredning av dricksvatten. Vi funderar väl nu, en av de utmaningarna som vi ser, det är väl kanske att vi också måste utnyttja den moderna mikrobiologiska tekniken för att titta ut i distributionsnätet. Det är en sak som vi har pratat om. Vi har ju sett nu i några framförallt en doktorsavhandling som kom i fjol, att med hjälp av modern DNA-teknik så kan man ju få reda på väldigt mycket om vad det finns för mikrobiologi i vattnet.
Och det vill man ha reda på för att det kan...
Ja, det är ju sånt som... Alltså det här är ju det som jag tänker högt, att det kan bli ett sätt att hålla koll på kvaliteten som kan vara intressant. Jag menar, idag så tar vi prover naturligtvis hela tiden, men det är ju några indikatororganismer som man tittar på. I framtiden kanske man blir mer intresserad av att titta på DNA-avtryck.
Ja, det låter spännande. Det låter som väldigt högteknologiskt.
Ja, jag tänkte på det att så här, när man pratar om forskning inom Sweden Water Research, då tänker jag att det är väldigt nära applikationen, alltså nära det som faktiskt behövs imorgon. Alltså, eller jobbar man mycket långsiktigt med forskningsprojekt? Vad är det ni prioriterar? Liksom?
Alltså, vi prioriterar ju definitivt. Alltså det måste ju, jag brukar säga det att jag ska jag ska kunna träffa en människa på stan, en abonnent, en kund som säger, jag har hört att Sweden Water Research forskar om mikroföroreningar, läkemedelsrester och hur man ska ta bort dem ur avloppsvatten. Varför gör ni det? Det finns ju inget lagkrav på att man ska ta bort det ännu. Så att på det sättet så är det klart att forskningen, den har ju en längre tidshorisont än det precis som är akuta frågor idag. Men det är ju för beredskap för sånt som kan komma.
Så ni måste liksom framtidsspana. Vad kan komma att bli stora problem?
Exakt, ja.
Eller utmaningar, eller vad man kallar
Och jag menar,
vattenförsörjning.
Det är ju definitivt
en sak som vi måste framtidsspana på. Vad kommer man att ställa för krav på avloppsvattnet som vi släpper ut i framtiden? Vad kommer man att ställa för krav på slammet som vi producerar?
Mm.
Och det är ju en fråga som jag är speciellt intresserad av. Att, jag menar, idag så, vi har ju precis nu i dagarna så har vi haft revision från vårt certifieringsorgan Revac här. Vi är ju Revac-certifierade, våra avloppsreningsverk. Och det regelverket kan ju komma att skärpas, liksom lagstiftningen kan komma att skärpas när det gäller slam.
Vad innebär det för någon som inte är så insatt?
Det innebär att, ja, för det första innebär det ökade krav på hygienisering. Det är vi väl helt säkra på att det kommer.
Döda bakterierna.
Ja, men även då hårdare krav när det gäller metallinnehållet till exempel. Och även en del persistenta organiska föreningar kan vi nog räkna med att man kommer att ha krav på.
Och det är för att man då ska kunna använda slammet? Och inte bara lägga det i en...
Ja, det är ju precis. Det är ju för att man ska säga att det här är okej att sprida på åkermark.
Okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
Men samtidigt som vi arbetar med att förbättra slammet genom det som vi kallar för uppströmsarbete. Det vill säga att vi försöker hitta källorna till exempel metaller. Mm. Och det har vi ju hållit på med ganska länge i Sverige, och vi har ju varit väldigt framgångsrika i att minska metallhalterna i slam. Men det är ju trots allt så att det är bara 25% av slammet som kommer ut på åkermark. Resten går till jordtillverkning, deponitäckning. Och det är ju ingen återanvändning utav fosfor.
Nej.
Det är ju... där lägger man ju mycket mer än vad några växter kan behöva.
Mm.
Så därför så funderar vi ju också på om vi kan bli tvungna att börja och förbränna åtminstone stora delar av vårt slam. Det gör man ju till exempel i Köpenhamn. De förbränner allt sitt slam. Och nu har Tyskland nyligen... De sista politiska besluten är fattade nu i Tyskland för att ställa krav på återvinning av fosfor. Mm. Och i Tysklands fall, som förbränner mycket, så blir det ju då fosforutvinning och aska. Okay.
Mm.
Och det där tittar vi ju på, de metoder som finns och som behöver utvecklas mer, men där tror jag att det kommer att hända mycket nu de närmaste åren, i och med att ett stort land som Tyskland faktiskt får lagkrav på återvinning av fosfor. Så det är också en sån framtidsfråga som det inte är, liksom inte en allt för avancerad gissning att tro att det kommer skärpta krav.
Mm. Men vad ser du för andra framtida utmaningar förutom slam då och
mikroföroreningar
vi pratat om? Vad finns det fler för områden som är viktiga att titta på?
Ja, jag skulle nästan begå tjänstefel om jag sitter i Malmö och på Vea Syd och inte nämner skyfallshantering.
Mm.
Sedan det stora skyfallet i augusti 2014, som ju orsakade mycket skada, så är det ju ett prioriterat område. Och det är inte bara för Vea Syd, utan det är ju för Malmö stad. Så där är ju ett intimt samarbete mellan Malmö stad och Vea Syd. Och det är ju framförallt i befintlig bebyggelse som det inte är alldeles enkelt och ta hand om och så stora regnmängder. Men det är klart att det man får tänka sig, det är ju att det är allt ifrån väldigt, väldigt små lösningar, man har börjat kalla det för rain gardens, där man istället för att ha asfalt så har man ett växttäcke och en jord, och där kan man ju få en filtrering också så att man tar bort vissa av dagvattenföroreningarna. Då pratar vi om så att säga normala regn, annars när det kommer sådana här skyfall som då är det svårt att rena.
Ja, just det. Och då handlar det mer om att se till att det inte skadar människor eller byggnader.
Ja,
eller,
ja,
så precis. Att infrastrukturen fortfarande
är precis, intakt. Det ska ju inte... vid så extrema regn kan man väl inte undvika en och annan källaröversvämning. Mm. Men man vill ju inte att det ska stå vatten, en halv meter vatten i köket hemma hos människor. Mm. Vilket det gjorde.
Ja. Om man inte har kök och källa.
Ja, precis. Så att det är ju en viktig fråga. Och det är ju inte framförallt en teknisk fråga. Teknik är naturligtvis en komponent i det. Men det är ju så mycket mer. Det är ju, om man tittar på sådana här pedagogiska bilder som Svenskt Vatten till exempel, vår branschorganisation, har gjort, så visar de på liksom alla intressenter som finns i en stad när det gäller hantering av skyfall. Va? Och inte minst är det ju viktigt med samarbetet med fastighetsägarna. Mm. För att vi har ju, Malmö stad har ju våra rådighet över det som är allmän platsmark.
Mm.
Medan man måste då samarbeta med fastighetsägarna för att göra lösningar där.
Mm.
Ja. Sen tror jag att om man går ifrån en sån här liten rain garden då som kanske är på 10-20 kvadratmeter. Sen är det ju liksom olika möjliga lösningar. Vi har ju till exempel i Augustenborg har vi ju sedan länge ett öppet dagvattensystem som ju har haft stort intresse egentligen i hela världen. Det har varit många studiebesök där. Det är naturligtvis någonting som då i lite större skala är någonting som man kan tänka sig att försöka tillämpa på andra ställen. Och det gör man ju, när man bygger nytt gör man ju det. Men det är ju som sagt det här med den befintliga bebyggelsen som är svårare.
Mm.
Och sen ska man väl också säga att när det kommer såna här enorma regnmängder skyfall, då måste man nog ha till exempel vissa vägsträckor som är nedsänkta och säga att det här vid ett sånt här då 100-årsregn då måste man kunna föra dit vattnet, och då måste man naturligtvis ha varningssystem så att inte folk kör dit, och det måste finnas alternativa vägar för utryckningsfordon och allting sånt. Men det är ju efter den här översvämningen så sa man att Mera Syd måste bygga större ledningar. Men för skyfall så är inte ledningar det går inte att lösa. Så mycket ledningar kan vi helt enkelt inte gräva plats. Ner. Det får inte plats. Nej.
Det känns nästan som att det måste vara lättare att bygga om en väg än att bygga en större ledning också. Eller? Att man måste ner och gräva och så.
Ja.
Mm. Ja.
Så att Och det här tror jag att det är ju också om man nu ska göra olika typer av lösningar i befintlig bebyggelse så måste man naturligtvis vara överens med fastighetsägarna. Men det måste ju också helst bidra till att göra miljön ännu mer attraktiv för de som bor där.
Ja, just det.
Så det är verkligen så här, ni jobbar på samhällsplaneringsnivå och stadsplanering låter det nästan som.
Ja.
Och sen är det här DNA-testet av små mikroorganismer. Ja. Det är verkligen
det
är en stor bredd.
Ja, det kan man säga. Det är ju det är en väldigt stor bredd.
Mm. Och hela vattenkretsloppet. Men läckor och så, och rören och hur rören mår. Och...
Jo, det är ju också en, det är också en stor fråga. Att, det är ju väldigt bra om man så att säga kan identifiera att en vattenledning börjar må dåligt innan den spricker.
Mm.
Och det kan man väl säga är, det är målsättningen i pipe status, där man har då olika icke-förstörande metoder som man utvärderar.
Mm.
Och tanken är väl att man ska då kunna hitta en lämplig uppsättning av metoder som man kan använda.
Mm.
Och,
är det då liksom för att slippa gräva?
Ja.
Eller?
Ja.
För att slippa gräva upp i grottor och...
Ja, för att kunna säga att, att här... jag slipper gräva upp för att se om på konditionen på ledningen. Mm. Men sen är det klart att om man har ett, då, ett verktyg och man använder de här metoderna och identifierar olika röravsnitt som ja, det här ser misstänkt ut, det här ser inte bra ut. Då kan man ju gräva upp det och ersätta det innan, innan det spricker.
Mm. Innan det blir en stor vattenläcka.
Innan det blir en stor vattenläcka, precis.
Och söka problem. Ja. Det låter ju som en bra idé.
Ja, det, det kan man väl säga att det, det är ju ett område där, där jag tror att det betalar sig väldigt fort om man... Mm. Om man kommer på nya smarta lösningar.
Mm.
För vi har ett åldrat vattenledningssystem och det kostar väldigt mycket pengar att och ersätta. Så att, att ha bra metoder för att bestämma vad det är man ska ersätta, det är viktigt.
Ja, för att man brukar ju prata om förnyelsetakt av ledningar, va?
Mm.
Eller hur, ja, hur snabb den är och hur snabb den borde vara.
Ja.
Och det finns väl en liten diskrepans där emellan?
Det finns en diskrepans. Jag kan inte åren sådär, men vi kan vara eniga om att, att förnyelsetakten är lägre än vad den skulle behöva vara.
Det är stora investeringar som behövs liksom också, kan jag tänka mig, för att lägga nya ledningar och renovera.
Och det är ju någonting som man pratar om mer och mer, att vi faktiskt måste vara beredda på att betala mer för vårt vatten.
Mm.
Och det är ju faktiskt, det är lätt för mig att säga, men i jämförelse med mycket annat så, så är det ju faktiskt billigt att få friskt dricksvatten i kranen och att någon tar hand om avloppsvattnet när jag spolar på toaletten.
Ja.
Det är ganska billigt faktiskt jämfört med mycket annat. Och nu, nu har ju vår branschorganisation har ju börjat arbeta nu med någonting som heter kranmärkt.
Mm.
Så att man som organisation, alltså det behöver inte vara, det kan vara vilket företag som helst som lovar att vi ska inte servera flaskvatten när vi har är på jobbet eller när vi har möten och konferenser utan vi är kranmärkta, vi tar det ur kranen.
Det var lite kul.
Det är kul att finns sådana initiativ.
Ja, när vi pratar om utmaningar så om man är inne på det här med växtnäringsåtervinning, alltså så pratar vi om att när det gäller slammet då så är det ju framförallt fosforn som man kommer åt.
Mm.
Kvävet har vi ju blåst av med nitrifikation och denitrifikation innan vi får något slam.
Mm.
Så det är ju inte så mycket kväve i slammet. Och där finns ju då olika idéer om hur man ska ta rätt på kvävet också. Och det är ju dels så kan man ju ha då att man samlar in klosettvattnet separat och rötar det kanske tillsammans med matavfall och får en rötrest då som innehåller mycket av kvävet. Och sen finns det ju då urinsortering, att man har urinsorterande toaletter. Därför att nästan all näringen, den finns ju i urinen. Det är ju väldigt lite i de andra fraktionerna.
Ja. Mm.
Så det håller vi också på med. Och tillsammans med Malmö stad. Det finns ett område som heter Segi Park i Malmö som ska förtätas. Så där är tanken att åtminstone någon fastighet ska förses med urinsorterande toaletter.
Mm.
Så att...
Så tar man vara på urinet och sen lokalt och sen fraktar man det någonstans?
Där ja, det vill man ju helst slippa, så att det finns ju tekniker för att koncentrera det och det finns tekniker för att ta hand om det med aska till exempel. Så det är ett projekt som min kollega David Gustafsson är inblandad i tillsammans med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet.
Mm. Skulle du säga generellt att vatten är ett prioriterat forskningsområde?
Jag tycker, höll på sig naturligtvis, tycker inte jag att det är tillräckligt prioriterat. men det finns också, ett visst stöd för att säga det, därför att svenskt vatten har ju skapat ett antal kluster för vattenforskning.
Mm.
Fyra stycken som har olika tematisk inriktning. Mm. Och den som kom med idén till det var den norske professorn Halvard Ødegaard. Och sist jag lyssnade på honom så visade han en bild på hur mycket olika branscher satsar på forskning och utveckling. Mm. Och sist på hans lista fanns vår bransch, VR-branschen. Det är en väldigt liten del av omsättningen jämfört med andra branscher. Även mogna branscher som vi låg efter cementindustrin till exempel, när det gäller hur mycket VR-branschen satsar på forskning.
Vad tror du det beror på då?
Jag tror det beror på att det finns en väldigt politisk driv att vi ska hålla nere avgifterna.
Mm.
Det är väl framförallt där som jag tror att det ligger. Att det är liksom en ambition överallt att man ska hålla nere kostnaderna.
Mm. Ja, just det, för vatten och
för abonnenterna.
För det sponsras av en taxa, eller vatten och avlopp.
Ja, det är inte bara sponsras, utan det är ju en taxa. Alltså de som är anslutna till kommunal VA, de betalar ju en anslutningsavgift och sen så betalar man en taxa.
Mm.
Och det är ju det som vi lever på.
Mm.
Nu med det som vi har sagt med Sweden Water Research, det är ju att, eller som bolagen som formade det har sagt, det är att man avsätter 1% av omsättningen varje år till Sweden Water Research. Och det är nog mer, tror jag, än vad man gör i många andra bolag.
Mm. Hur skulle du säga i förhållande till andra länder? Nu utgår jag lite från min egen erfarenhet, men jag tycker de konferenser jag har åkt på med min forskning, så har Sverige varit ganska väl representerat jämfört med andra länder.
Jo, det är ju, jag vet inte exakt var vi ligger på en sådan lista, men det är säkert inte väldigt mycket bättre i andra länder. Jag vet inte, jag kan tänka mig att ett land som Holland av tradition, alltså det är ju... Water management har ju alltid varit centralt för att landet överhuvudtaget ska finnas, va?
Ja.
Så att de är ju väldigt framåt och starka.
Det är klart.
Och Schweiz ligger ju också långt framme.
Mm.
Men jag tror att generellt sett så satsas det förhållandevis lite pengar i hela världen på vattenforskning. Mm.
Tack så jättemycket för att vi fick intervjua dig, HB.
Tack.
Tror du att HB hörde att min bebis bajsade mitt i intervjun?
Nej, jag tror Elias var smidig där.
Ja, fast vi hörde det. Vi blev lite distraherade. Men jag tyckte HB han var bra på att hålla sitt cool.
Verkligen, ja. När det började borra i taket så bara fortsatte han prata.
Vi bara ammade och det bajsades och det var allt möjligt. Men HB han skötte sig fint.
Ja.
Vi är nöjda med hans insats. Jag hoppas att alla har fått en liten första bild av vad Sweden Water Research är och framförallt vilka intressanta ämnen det finns att forska på inom vatten och hur brett vattenforskning kan vara.
Precis, och vi kommer ju att djupdyka lite mer i det som HB pratar om som är skyfall.
I nästa avsnitt.
Precis. Och det avsnittet kommer om ungefär en månad.
Då intervjuar vi en doktorand som heter Johanna Sörensen, va? Rörigt med namnen. Och hon kommer berätta allt hon kan om dagvatten och skyfallshantering.
Ja.
Så det blir spännande. Vi hoppas att alla lyssnare följer med nu på denna resa in i forskning om vatten här nere i Skåne.
Får ni ha det bra.
Vi hörs om en månad.
Hej, hej.
Hej då.